Välkomna till ännu ett avsnitt av Studio Klassiker, tidningen Klassikers redaktionspodd. Jag heter Claes Johansson och jag noterade på vägen hit till studion att det faktiskt börjar likna någonting som kan kallas vår. Och då kommer jag direkt in på en fråga. Vi kommer att prata om DKV, vi kommer att prata om Saab i podden idag. Men jag vill ställa en blixtsnabb fråga till min kollega
Joakim Bergqvist.
Så ska det låta.
Det är så vi ska introducera varandra.
Ja. Ja, Joakim, hej. Snabba frågan till dig. Hur möter du som bilperson våren?
Oj, det där var intressant. Hur möter jag våren? Det tråkiga svaret är väl att säga att man sätter på sommarhjulen. Men jag kunde säga att jag har ju en av mina klassiska bilar här i OK-förlaget just nu i verkstaden. Så att jag tänkte så fort våren är här nu om någon dag eller några timmar så ska jag ut och ta premiärtur.
Men det var lite mackel med den, va?
Ja, en av tändkablarna ger helt annat motstånd än de övriga tre. Så den misständer lite nu. Men nya grejer på väg. Så
att nya grejer på väg. För när jag gick förbi där igår kväll. Det var lite arga miner och sådär. Men det är alltså bara någon kabel som...
Ja, jag tror faktiskt bara det är det. Så att, för man såg på det tändstiftet också att den såg inte ut som de andra. Så det måste ha hänt med tändkabeln.
Sen är det rakt ut i våren med den där.
Ja, jag tror det. Det är en min Volvo 1800.
Precis. Carl Egelius, bilperson nummer två i det här sällskapet. Av tre möjliga, tänkte jag säga. Hur möter du våren så som varande en bilperson?
Ja, det första man tänker på är ju allt man lovade sig själv i höstas att man skulle göra till våren med sin bil. Mm. Vilket man inte har gjort. Det andra var faktiskt att ta tag i det hela och köra ut min Hunkoi pickup ur garaget. Och konstatera att den under vintern har agerat återvinningskärl.
Ja.
Alla gamla kartonger och sånt där. Allting kommer ju nu i kartonger och i påsar. Och så det är fruktansvärda mängder papper som måste återvinnas. Men då är det väl bra att ha en Hunkoi pickup. Ett flak.
Den blir som någon slags intern container i hushållet, är det så?
Ja, visst. Men det är ju bättre det än att lägga på bilen. För det är ju verkligen hemskt om man börjar lägga på.
Ja, det där skulle vi prata mycket om egentligen. Det där är ett intressant fenomen när bilen ena dagen är ens käraste ägodel, kanske ett pågående projekt eller ja, finbilen som man ställer in i sitt garage. Bara för att en tid senare agera som garagehylla. När sker det här skiftet?
Aldrig. Jag har aldrig ställt en enda pryl på mina bilar.
Alltså, det är ingen av oss som skulle göra det. En pickup är ju det är okej att lägga lite på flaket.
Det kan jag hålla med om. Det är som att lägga något i handskfacket ungefär motsvarande. Nej, varför kunde man börja lägga grejer på bilen?
Hur många gånger har vi inte sett det? Vi kommer hem till entusiaster.
Ja, jo, det är sant.
Självuppnämnda entusiaster. Men där det på något vis har glidit över till att bli en statisk, en möbel. Kanske övertäckt med en filt och så vidare. Men ändå där det ska staplas en massa saker på.
Ja, jag vet inte. Ja, det kanske är så. Jag kan inte säga att jag har varit med om det jätteofta.
Det börjar ju inte med någon stor kartong eller något sånt där. Utan det börjar med en liten ja. Grej. Kanske en penna bara.
Ja. Penna, växellåda och sånt där. Ja.
Och så kommer slår hemblindheten till och sen så växer det där.
Det är ju följdfrågan direkt. Jag kan nog inte riktigt komma
Du kan inte sätta in i den här situationen.
Nej, inte riktigt. Men jag kan nog inte minnas. Ja, klart man har sett det någon gång. Men då har det oftast varit något halvtomt vrak eller på att säga, som man kanske staplar lite grejer på. Men då ställer jag frågan, vad har ni sett på bilar och staplare? Har ni sett några riktigt hemskheter?
Ja, det vill jag nog påstå. Men det är oftast, det börjar som en penna kanske då. Men det kan vara en penna där bilmärket står ingraverat på pennan. Någonting. Det är någonting som liksom tillhör bilen. Ja, okay, sådär. Okay. Så att det, ofta
det kan vara något som man monterar av också. Ja. Alltså att man lossar på någonting och så lägger man upp det på taket medan man ska fortsätta demonteringen och så. Lägger man en grej till och en grej till och sen så.
Ja. Ja, inne i bilar har jag sett däremot under pågående renoveringar. Ja, då blir det oftast ett lagerutrymme för diverse saker. Men jag kanske får börja stapla lite mer grejer.
Alltså, det är absolut inget ideal. Det är någonting ska vara väldigt vaksam på det här. För att det är en smygande process och obaglig sådan. Och det kan lätt urarta, tror jag. Till slut ligger den här växellådan där. Mm. Och det där med att folk lutar sig mot sina bilar. Det tycker jag också är obehagligt, är det inte det?
Jag vet inte.
Ja. Ännu värre lutar sig mot andra.
Ja, ja det är okej. Vi lutar mot sig. Det får man väl göra om man vill det. Men pilla är speciellt också. Det är lite så här, ja, men jag förstår inte själva grejen. Kanske om man är 3-4 år gammal då tycker man det är kul att gå fram och pilla på en bil. Och oftast så kanske inte föräldrarna bryr sig så mycket. Men just när det kommer fram någon 55-60 års åldern och bara den här var fin. Och så drar man fingret över hela framskärmen. Det händer ganska ofta tycker jag. Och jag förstår inte riktigt varför. Varför måste man... Det är jättekonstigt.
Ja, jag har sett alla avarter på det genom åren. Man har ställt ut bilar och man har varit med på träffar. Och, ja. Och det är som du säger, det är inte lösgående barn ofta, utan det är lösgående gubbar som, ja, inte kan hejda sig. Som måste fram.
Och det spelar ingen roll om det är en bil för 500 kronor eller någonting. Men man ska inte gå fram och pilla på någons annans bil ändå. Liksom.
Jag gjorde tvärtom en gång. Jag satte en skylt på bilen. Rör gärna. Då var det ingen som...
Ah, intressant. Ja. För den rör inte är lite så här speciellt.
Ja, det är en triggergrej sådär.
Det är bra. Vad sa ägaren till den bilen som du satte den skylten på?
Humoristen, ja.
Det var min egen. Var det. Och den var inte... Den skulle in för lackering eller någonting i den stilen. Så att jag uppmanade alla att känna på den. Mm-hmm. För det är ju ändå... Alltså det är ju ett sätt att umgås med sin bil. Det är ju ändå att ta på den. Och det är klart, tar man på sin egen bil, då har man väl koll på hur man bär sig åt. Men det är ändå fint att få... Ta på andras bilar.
Ta på andras bilar, ja, det är ju,
ja, men det är ett sätt att knyta an.
Ja, kanske.
Och med ägarens goda minnen naturligtvis, ja, och godkännande och så vidare. Men det är något visst ändå att få...
Man får dela ut så här silkesvantar eller så här vita handskar. Och bara, rör gärna bilens former här, men gör det innan först med vantar. Ja.
Men det är ett ganska kul sätt att skapa kontakt. Om man står vid sin bil och på en träff till exempel, eller på en mack eller sådana saker, så kommer det fram någon trevlig person och börjar fråga och sådär. När man kommit förbi den här första frågan om årsmodellen så, ja, och så kan man se om det här är någon som är riktigt intresserad. Och känner man att det här, men här har vi en Källström nu. Om man då säger så här, vill du provsitta?
Ja.
Då fördjupas relationen omgående. Det är en ganska oväntad fråga för många. Det har jag provat några gånger och det är faktiskt väldigt roligt att se vad det kan göra.
Ja, och vänder man på det, så att få ställa den frågan är ju väldigt personlig. Man knyter an på ett personligt plan och man frågar om man får provsitta den. Och det kan också skapa viss förvåning att man ställer en sån fråga. Mm. Men glädje har jag ofta märkt. Jag är alltid sugen på att provsitta bilar, men man måste ju naturligtvis fråga innan.
Det där är ju speciellt, för när jag var liten så hade ju på... Automobil och kära syskontidning. De hade ju en sportbilens dag på Mantorp.
Ja.
Flera år i rad. Väldigt stor med mycket sportbil. Blev så, och det var ju så att om man var då barn, de tillåts då få åka med i bilarna. Fick man, men det var ju att man skulle gå fram och fråga. Jag var själv väldigt nervös. Jag var i 5-årsåldern. Men då skulle jag få åka med en Maserati Bora. Mm. Fantastiskt. Han var så trevlig, den här ägaren och allting. Och det, jag var jättenervös och satte mig i den här bilen och fick en någon hjälm och nu skulle jag få ut och köpa, åka på en bana med en Maserati. Det var ju fantastiskt. Då startade inte bilen. Så det blev ingenting av det.
Så istället för att prägla dig på den positiva upplevelsen att du nu skulle äga en Maserati själv och vara kanske ordförande i klubben och så vidare, så har du en aversion gentemot Maserati från det ögonblicket.
Och enligt ryktet så står det där idag. Ja, men i Björnbykurvan. Nej, men ja, men jag tycker det är ett trevligt sätt att umgås på en bilträff, att man står och pratar lite, men just att man ser, ja, men den här personen har koll, då är det ganska roligt att bara, vill du provsitta? Och ja, man blir väldigt sådär, som du säger, väldigt förvånade över att...
Men sen har man upplevt många gånger där folk har satt sig rakt av,
ja, det är
och börjat dra i spakarna. Och,
har du det?
Men jag har ju lite annorlunda bilar än man gör.
Men det är framförallt kommer att sätta sig in i din soffa in i din hus.
Ja, du har lite mer hus.
Ja, jag har lite, det kan väl vara okej om de sätter sig i soffan. Men just det att de betraktar det som ett lekföremål. Vi pratar alltså om min Saab-husbil.
Mm.
Där de oftast i det här fallet så släpper de fram sina barn. Och de tror att det är en attraktion, någon slags åkattraktion.
Mm.
Och barnen ska genast börja slita i växelspak. Och det har hänt att jag har skällt ut folk faktiskt. Någon gräns får man ändå dra.
Ja, det är snarare barnuppfostran vi är inne på här.
Ja.
Så det finns barn, jag lovar, som är väldigt intresserade. Och kanske inte så många som snarare ser. Och det var ju det som återigen, jag går tillbaka till den här Maserati-barnen. Jag var väl den enda som var i den åldern som ville åka med en bil. Och som inte bara gick fram till en Dodge Viper, utan det var liksom Maserati. Ja, typ, ja. Jag vet inte.
Men å andra sidan har vi fått i vår lilla förening som vi hade kring de här husbilarna. Så fick vi till och med ett brev ifrån en ung entusiast.
Är det sant?
Ja, som var jätteuppfyllda de här projekterna.
Ja, vad roligt.
Ja, och han har en innestående önskan att få åka med och vi kommer att uppfylla det, men just nu står den ena bilen på museum då. Men då är det ju roligt. Då vill man gärna vara med och göra folk glada. Jag erkänner, jag har gått lite fort fram här. För innan våren så hade vi en lång vinter. Det kändes så ett tag där. Mm. Bara snö och elände och kallt. Eller kallt åtminstone.
Och jag är lite avundsjuk på dig och Carl.
Ja, för att vi jag sa ju inledningsvis att vi ska prata DKV. Och vi gjorde ju en fantastisk resa, jag och Carl. Mm. För att där vi gjorde, som så att vi sökte verkligen upp den riktiga vintern. För det kan ju bli lite snöfattigt och bara kallt och eländigt. Men det är ju stora snöscenerier man vill ha utanför en vindruta.
Mm.
En DKV tyckte vi kunde passa väldigt bra. Så vi for iväg och fick tag i en sån och gav oss ut på en resa. Vi lämnar över till oss själva.
Ja, hallå där i studion. Hoppas ni har det varmt och skönt. Vi sitter här i en DKV, eller en AU-1000, på väg mot Sälen. Och det är 25 grader kallt ute och vi har precis pratat om vilken fantastisk princip det är. Den här termosifonprincipen med värmen. Eller hur, Claes? Berätta.
Ja, att det ens kan fungera så väl dessutom. Som sagt, 25 grader kallt. Vad har vi i kupén? Det är helt drägligt. Det är bra här inne. Det är varmt. Det är skönt. Och en princip som bygger på att inte ska ha en vattenpump. Utan vattnet ska cirkulera av sig självt genom den termosifoniska principen. Alltså att varmt vatten stiger och kallt sjunker och så får man cirkulation. Och det borde ju inte kunna gå egentligen. För det blir ingen direkt fart på vattenflödet. Men här har man ett litet värmeelement eller en värmeöverföring till kupén. Och det funkar väldigt väl. Vi är glada och förvånade.
Ja, verkligen. Ja, vi kan ju berätta lite mer vad vi ser här. Jag sitter bakom en vit tvåekrad ratt med en sån här termometerhastighetsmätare framför mig som nu pekar på 80. Och det känns, oj, där stod en något gammalt översnöt med delad ruta. Vad kan det ha varit?
Ja, vi får nästan vända.
Ja, vi får nog göra det. Ja, vi hinner tyvärr inte prata mer med er nu. Fortsätt att prata om vad ni håller på med. Så
det är säkert jätteointressant att de pratar om.
Ja, det är väl någon bakljus till någon bil. Ja. Vi återkommer kanske lite senare.
Det var väldigt mycket termo där i alla fall, kan man säga. Både termometermätare och termosifonprincipen. Ja, vi kan väl börja med att säga, vad är det för bil ni har kört, ni två?
Ja, det borde väl fråga han fysiken där som satt bredvid kanske.
Ja, två lågstadielärare för fysik här kände jag. Det var den nivån på det hela.
Men det var en helt fantastisk bil. En DKV AU-1000 som sagt. Lite lyxig vardagsbil med viss men en robusthet i botten och en duglig konstruktion. Men samtidigt lite flärdfull och elegant. Så här, tyskt saklig men ändå lite inslag av semesterskärmör på något vis. En extremt smaklig bil. Eller vad tycker du, Carl? Jag är inte helt korrekt i mina analyser kanske.
Jag tycker att du är fullständigt korrekt. Du pinpointar bilen perfekt. Jag hade egentligen inte någon erfarenhet av DKV eller AU-1000 då, som den här heter. Det var ju en 62, alltså en ganska sen av den här klassiska DKV-modellen kan man säga. Och jag var uppriktigt förvånad över hur rejäl och stabil bilen kändes. Och lättkörd när jag kom överens med rattväxelns lägen.
Det inträffade precis innan man lämnade tillbaka bilen efter två dagar.
Jag citerar Carl Egelius här, hur växelmönstret ser ut på den här bilen. Ettan är neråt mot sig. Tvåan är lite uppåt i mitten. Trean lite framåt och neråt. Och fyran någonstans framåt och uppåt. Ja, jag förstår att Claes har ju en väldigt stort försprång när det gäller att köra rattväxelbil. Det är i princip, han föddes ju i en rattväxelbil. Och, ja. Så att han har ju väldigt bra koll på det här. Men hur gick det för dig då, Carl?
Ja, det var lite för tätt mellan lägena för att jag skulle vara riktigt bekväm med det. Och sen på något vis så är de... För mig lite, det var svårt att få in den här var etta. Man börjar på ettan och så här och så. Vägarna kändes inte helt logiska för min del. Men det skrapade han.
Nej, det gjorde det inte. Och till ditt försvar ska vi säga att du satt i en väldigt stor täckjacka. Och det gjorde även jag. Så manöverutrymmet var ju begränsat.
Jag förstår.
Jag tycker ändå att jag lärde mig ganska bra efter en stund. Det blev lite mer glest mellan felväxlingarna.
Där åkte fyran i, lite elegant. Nu har vi...
Jag börjar få lite.
Ja, jag ska ge det där. Ja. Du har faktiskt blivit avsevärt mycket bättre på att växla den här DKV:n. Nu har vi nog avverkat ett antal mil och börjar bo in oss lite grann i bilen sådär, så lite lyxigt känns det. Man får bli kompis med den här DKB:n. Ja, vad är din spontana reaktion nu så här när vi ändå har lagt lite mil bakom oss?
Otroligt duglig bil. Den är verkligen rolig och den svarar upp till det här. Massa minusgrader och det är snö och det är isiga vägar och vi stannar hela tiden och tar bilder och men den startar igen hela tiden och ja, det känns otroligt, det är verkligen helt obrydd som du sa över vad vi håller på med och det känns otroligt imponerande.
Ja, och sen är det när man står här ute i skogen nu, jag gick ut på ett hygge och sjönk ner till midjan i snö och det jag såg framför mig då, den ser ju samtidigt väldigt lärdfull ut, väldigt elegant, nästan som en liten hardtop-kaross kan man säga, med flyt i linjerna och mycket välplacerade kromlister, och det blir man också väldigt varse om när man har den just i den här omgivningen som är så extrem, så att den har någon slags lite kontinental elegans över sig.
Ja, jag håller med, det är ett annat väsen på något vis.
Ja, och nu är det helt klart den blå timman börjar vi komma in i. Den varar väl kanske 15 minuter eller någonting. Oj, här måste vi nog stanna och ta lite bilder.
Ja, över till studion. Vi stannar och tar lite bilder. Får se om vi hörs igen.
Vi jobbar helt enkelt här på fältet.
Ja, ni är lite smått kaxiga här när ni sitter i DKV och pratar med er själva i framtiden. Vilken rutt var ni körde? Ni körde i Dalarna, men ni får precisera lite mer här.
Vi startade i Malung och så körde vi mot Sälen och vi åkte längs med Västerdalälven och det var ju verkligen en kaching på det här med vinterkänslan. Vi hade verkligen prickat de två bästa dagarna tror jag den här vintern.
Ja, det kändes väldigt exotiskt att åka genom det landskapet med snötyngda granar och höga snövallar.
Man blir väldigt sugen på att ta ut en gammal bil ut och köra faktiskt. Det är väldigt inspirerande den här resan. Kan jag rekommendera att läsa.
Jag kan också rekommendera att ha lite färskare vinterdäck än vi hade.
Okej, ja.
De var bra att titta på och såg fina ut och det var dubb i dem. Men de var lite hårda.
Hur gick det att bromsa då?
Ja, det var väl det.
Alltså, det gick ju fortare när man bromsade än när man inte bromsade.
Så det kan rekommendera att man kör gärna på vintern men skaffa vinterdäck, nya vinterdäck.
Ja. Det är bra, man får vara försiktig.
Ja, det är sant.
Ja,
det är sant.
Kör vettigt. Och vilka upplevelser det blir med detsamma i en gammal bil, de här som jag tydligen nämnde här i framtiden nyss. Att den här blå timmen som infaller sig.
Ja, ja,
den lilla stunden när helt plötsligt det blir
otroligt vackert.
Stilla och vackert och mörkret rullar in. Ja, det är väldigt speciellt.
Men ni var ute och körde i två dagar, eller hur var det?
Ja, vi körde ungefär 25 mil på två dagar. Det är ganska mycket det. För att man samlar hela tiden och man vänder och måste undersöka saker och sådär. Så det är en ganska lagom sträcka tycker jag. Så vi hade siktat in oss på att bo i Älvdalen över natten. Och jag hade ju då missuppfattat det där med... jag tyckte att jag hade läst någonstans på hotellets hemsida att det fanns garage. Men det gjorde vi inte.
Ja, hallå i studion. Nu är klockan 6 på morgonen här. Och vi ska ge oss av på andra dagen. Det är en annan tidsräkning som gäller här. Och nu har bilen stått ute i natt. Det är minus 20 grader. Vi ska se om den startar. Okej, Claes, ut med choken.
Ja, den är där. Så.
Gasa lite får vi höra. Men det känns ju bra.
Ja, fantastiskt. Ja. Inga problem alls.
Vi återkommer snart med nya rapporter. Klart slut. Över till bakljusen i studion.
Jag har kört helt nya bilar som är mer svårstartade och sådär. Det där var ju nästan lite för lätt. Vad är det för fusk bakom det här nu då?
Nej, det är en skicklig hantering av chok och alla ingående reglage.
Vi fick ju en fantastisk instruktion av ägaren. Ett och ett halvt A4-blad tätskrivet med tips och råd inför vinterresan till DKV. Och då var det så här att ja, drar ni ut choken ordentligt och inte rör gaspedalen och vrider på nyckeln så kommer den starta.
Ägaren till bilen Willy, han är ju en van vinterbilist och har kört mycket med sin DKV och räds verkligen inte kyla och elände och snöiga vägar. Och det var ju ingen match för honom att låna ut den här. Det var ju en helt vardagsnära situation, tyckte han, att vi skulle åka långt med en DKV. Så det var bra, det var kul.
Då har vi kommit på rull här precis i en bil som då stått utomhus, en 60 år gammal, eller snart 60 år gammal bil som har stått utomhus i 20 grader kallt och som startade på, vad var det, tredje eller fjärde varvet?
Ja, ännu en triumf för tvåtaktsprincipen.
Och nu är vi på rull. Hur är den att köra så här när den är kall rakt ner i allt överallt?
Ja, jag väckte henne försiktigt här. Körde några varv lite lagom fort. Och jag tänkte att jag var nog mest nervös för växlingen. Det är mycket lever och till rattspaken och så vidare som kanske har frusit eller så. Men det gick väldigt fint. Däremot styrningen. Det har runnit in smörkola i styrningen under natten här. Så att den är väldigt trög är den. Men vi hoppas kunna motionera upp den också snart.
Ja.
Ja, lyssna.
Vi gör sällskap med timmerbilarna här på vägen mot Orsa från Älvdalen.
Ullas tygaffär har inte öppnat än. Ja, vi är lite tidigare. Ja. Tidigt ute kanske, men vi får ta det på tillbakavägen kanske.
Det är minusgrader fortfarande i kupén. Vi får se hur länge det kommer att vara det. Men ja, det här är ju fantastiskt roligt. Vilken ynnest att få hålla på med sånt här.
Jag tycker inte de höll sig riktigt till sanningen. För att kort efter det här ljudklippet så hände det någonting.
Ja, de höll sig verkligen till sanningen. De konstaterade att det fortfarande var lite minusgrader i kupén. Och det var ju, berodde ju på en sak. För antagligen så drabbades bilen av en lättare ispropp i kylsystemet. I själva termosifonen. Som blockades upp där några sekunder. Tempmätaren steg snabbt mot det röda och sen så, men det kom fortfarande ingen värme och då tänkte vi, nu har vi en ispropp här, så vi bromsade ner för att vända och precis det räckte för att det skulle släppa. Det var väl antagligen fartvinden som gjorde att, inte, att den här ispropen hade kommit från. Och så började det cirkulera hejvilt där, så blev det varmt och skönt.
En kort förändring av stämningen i kupén också.
Ja.
Det var lite spänt. Det flamsades inte fullt så mycket.
Det är väldigt spännande det där, alltså just med de här stämningsförändringarna i en kupé när man åker gammal bil. Hur det kan vara, livet är 100% och så plötsligt så händer det någonting, ett ljud, en liten skiftning i, på någon mätare eller något sådär. Och så är allting ställs, plötsligt så inser man hur skört det är och hur allting ställs på sin spets.
Men då är man ju så glad att man har en bilperson med sig. Mm. För då har man någon slags, något samförstånd ändå att det är så här det är. Vi finns inga garantier för att vi kommer fram eller att vårt noggrant planerade schema håller, utan det är ju tjusningen och det som är roligt med de här utfärderna.
Verkligen. Men det här var alltså det enda missödet som skedde under den resa.
Ja, det var ju någon där som var väldigt stor expert på tvåtakts
termosifonprincipen.
Bränsle och såna här saker, hur man skulle blanda och så. Som
ja, men det vet man väl.
Frångick de här råden.
Du tänker på den här lappen som jag såg fladdra omkring in i kupén lite planlöst och hamnade på golvet där bak.
Ja, det var inte jag som lade på golvet.
Det var några instruktioner, va?
Ja, det var det. Väldigt noggranna instruktioner.
Ja, nu är det friska takter igen. Snuddar nästan 90 km i timmen här på E45 mot Malung. Och vi har ju sagt hela tiden att allting har gått så bra. Och det har det gjort fram till att det inte gick så bra längre. Vad var det som hände? För det var ju faktiskt du som körde, Carl, inte jag.
Ja, vi tankade ju bilen lite i förväg. Det var bara lite här, lite väl meningsgrejen, för hade vi kunnat köra hela vägen till Smalung, vi hade gått om soppan, vi tänkte ändå, vi ska vara på den säkra sidan, så vi åkte in på macken, tankade, blandade i oljetrycks, vad heter det? Olja.
Tvåtaxolja.
Tvåtaxolja i soppan. Körde ut och brassade ut och kände att det gick som på räls genom rondellerna ut från Mora där. Och så plötsligt så la det bara av. Hade ingen kraft alls. Så att det blev en halvtimmes felsökning i en vägkorsning i ett av Moras yttre industriområden.
Ja, jag till och med knatade över till bildelsaffären som låg alldeles intill. Och man vet ju direkt vilken fråga man får när man går in på en sån inrättning. Vad har du för registreringsnummer? Ja, de visste ju inte riktigt vad en AU-1000 var för någonting. Då ville de ha chassinumret. Men de kunde inte plocka fram tändstift, det var fullständigt omöjligt. NGK A6, inte alls.
Nej, men samtidigt så medan Claes var och letade stift där så ringde jag till Willy som äger bilen. Och han berättade att det här kan hända när man just har tankat. För att oljan lägger sig på botten av tanken. Och eftersom bilen från början är gjord för att det ska vara en separat smörjning. Men det funkar inte bra. Så de flesta har konverterat sina DKV till att inte ha separat så man får blanda i bensinen. Och då kan det bli så när det är kallt att det bara kommer olja ur innan det har blandat upp sig ordentligt. Och då kommer det bara olja in i förgasaren och då går det inte bra. Så att vi plockade bort alla stiften, men sen satte vi tillbaka dem igen och så hällde vi in en liten slurk soppa i förgasaren. Och efter ett tag så bluddrar den igång och sen rökte den så fruktansvärt. Så det ligger väl fortfarande kvar lite rök här i Mora, tror jag.
Ja, nej, men det var lite moppemäck gånger tre där. Tre cylindrig moped på något sätt. Det är väldigt skärmigt och väldigt enkelt att ta sig an sådana här grejer ändå. Även om man behöver inte vara superexpert. Man får testa lite sådär och kolla här. Finns det gnista? Får den soppa? Och allt det där. Roligt. Men nu är det full fart igen mot Malung. Och vi lämnar över till er tråkmonsar i studion. Ni kan väl komma med något som kanske kan vara intressant, men troligen inte. Hej hej.
Man känner av en viss lättnad från er två. Att ni fick igång den här motorn.
Självutnämnda ingenjörer på drift.
Ja, verkligen.
Pigs in space. Ja, men det är ju killar med koll på läget. Det här så lång väg.
Ja, verkligen. Ja.
Ja, men det var ju faktiskt lite kul. Det är ju alltid också så när man får stopp. Då skapas det ju nya situationer som också i efterhand är roliga att tänka på. Och sen redan där så var det faktiskt så att det kom fram en massa trevligt folk som vi pratade med. Det var någon som hade haft en gul 63a och det var någon som hade kört isracing, eller om det var hans brorsas kompis eller så, som hade kört på isen med sådana där DKV.
Vi fick en speciell sorts uppskattning och vänlighet också av en ägare av en Chevrolet, tror jag. Han vittnade om att han en gång hade blivit bärgad när han hade fått stopp, och då såg han det som sin plikt att faktiskt stanna och hjälpa en annan människa i samma situation.
Det är bra.
Det är fint.
Karma. Mm. Vad hände sen då efter det här missödet?
Ja, vi kom fram till Malung och lämnade tillbaka bilen till Ville och alla var glada. En fantastisk två dagars resa var klar. Det här är ju alltså Sverigeresan. Vi har haft den här serien länge i klassiker. Det är ju lite av en favorit att ges ut med gamla bilar om nu lyssnarna inte har missat den detaljen.
Både favoriten att läsa och skriva.
Ja, verkligen. Och jag tycker vi skickar ut en liten efterlysning. Mm. Ni märkte ju här att det är ju två fullfjädrade ingenjörer som tar sitt ansvar och sköter om de inlånade bilarna.
Ja, det gör ni verkligen faktiskt. Men
vi är alltid öppna för att få låna bilar helt enkelt. Hör gärna av er till klassiker. Sen får vi se vilken del av landet eller något annat land eller vad det nu blir som vi hamnar. Men bilar vill vi köra och skriva om och fotografera.
Den enda risken är väl att vi inte vill lämna tillbaka också.
Nej, det är den som är det där.
För det, så var det lite grann med DKV:n här. Vi kände det ju som att det var våran bil. Ja. När vi backade in den här hos Willy. För att den hade ju verkligen satt sig i våra sinnen, den här bilen. Jag var helt övertygad om att jag skulle äga en DKV inom 2 veckor efter att vi lämnade tillbaka den.
Sverigeresorna tycker jag är så fantastiskt. För det är en sån intensiv relation man får med bilen på så kort tid. De umgås med den i alla möjliga situationer och utsätter den för lite, ja, kanske vi fotograferar den. Man gör många starter och vänder runt. Man lär känna bilen. Mm. Kanske bättre de här bilarna man lånar in än vissa bilar man har själv.
Ja, vi pratade faktiskt om det också lite grann. Att just det här att få låna en bil under 2 dagar utan egentligen förflutet och utan framtid. Att bara få leva i nuet med en gammal bil under 2 dagar och resa runt med. Det är helt otroligt. Det är nästan omöjligt att göra med sin egen bil. För att när man sitter och kör sin egen bil, då sitter man och går och, det är svårt att inte sitta och fundera på det där ljudet eller om man kanske borde byta däcken för att få lite bättre, mindre vibrationer eller massor med sådana saker som surrar omkring och det är svårt att vara i nuet när man kör sin egen bil. Så att, även om inte läsare kan skriva egna reportage och få låna bilar på det, men låna ut bilar till varandra och byt bilar och låt någon annan uppleva din bil utan att ha de här vårdarplikterna. Det är, och se till att få låna en annan bil själv. Det tycker jag är något som vi ska premiera också.
Ja, låna ut till varandra. Fast jag har ju faktiskt haft flera läsare som har faktiskt gjort sina egna Sverigeresor.
Jätteroligt.
Med mycket bra resultat. Vi har ut och rest med bilen och fotat och tänkt lite. Hur ser det ut i klassiker? Jag försöker göra något likadant och skickat in. Det är väldigt underhållande att läsa dem. Så att, ut och res med era bilar.
Ja, det är ju, och det är ju sällan grandiosa upplägg vi har. Utan det är det här enkla, nedkokta till en bil, en bilnyckel och någon rutt. Något
en plats. Och så ser man vad man tittar lite med andra ögon ut genom rutorna. Och i senaste numret så har vi också en mycket speciell köpguide. Nämligen, ja, vi kan lyssna på den här bilens ganska så karaktäristiska ljud. Får ni försöka gissa vad det är för bil sen. Ja, det var lite rymdinspirerade ljud det där.
Det är så vackert.
Vad är det för någonting?
Ja, det är ju värme- och ventilationsanläggning i Saab 900.
Det stämmer.
Den och det där ljudet går aldrig sönder.
Nej.
Du kan sätta dig i en riktigt risig Saab 900, men ljudet är alltid helt.
Och slangarna går sönder däremot så försvinner det lite.
Ja, men det sitter långt innan slangarna går sönder.
De håller ganska bra. Ja. Ja, det är alltså, vi kan förklara här då. Via vakuum då, så styrs de här olika spelen då, som skickar varmluften runt i kupén då, på olika sätt.
Ja, det här lilla biljudet som kommer efter pyset.
Ja.
Det låter lite som man knycklar ihop en liten fin litet konfekturpapper av något slag. Lite.
För det här var ju en av de stora nyheterna när Saab 900 presenterades 1978. Som ni vet så är det ju principen 99, fast den har hänt någonting i fram. Den har ju blivit mycket längre. Längre hjulavstånd eller axelavstånd, och den har fått en förlängd front så att man får både mer utrymme i för bena i fram, och så fick man mer utrymme i motorrummet. Och så hade man ju då nyhet nummer 2, instrumentbrädan.
Mm.
Som är helt fantastiskt. Den ser inte riktigt ut att passa in i bilen, kan jag tycka.
Det ser ut som den ska sitta i en annan bil.
Ja, det skulle kunna vara så. Men hela det här värmesystemet då, som ytterligare var en av de här nyheterna, det var ju då utvecklat upp en Linköpings universitetssjukhus. För den stora nyheten var ju kupé-luftfiltret.
Mm.
Och det kan man tycka idag är en ganska självklart. Klart man ska filtrera luften som går in till personerna sitter inne i bilen också. Men det var det inte på den tiden. Så att, det var en kort liten förklaring av värmesystemet på en.
Det roliga var att min instrumentpanelen var ju i princip oförändrad under hela produktionstiden, eller hur?
Stämmer, fram till 93 i stort sett likadant, lite olika färger och sånt där. Och de hade ju också delat in instrumentpanelen i två zoner, så du hade en zon som då var de här extremt tydliga instrumenten, nästan överdrivet tydliga om man nu ens kan använda det uttrycket. Men, och sen de här, jag skriver duplostora knapparna, men det är nästan sant. De är enormt stora, de här tryckreglagen för varningsblinkers och dimljus och liknande sådana.
Och grön instrumentbelysning.
Grön instrumentbelysning.
Jättefint.
Flygplansinspirerat. Så att, och det är väl just det här som är saken med 900. Att man kan, en klassiker har väl alltid varit en lite entusiastisk. Kanske även när den redan var ny, att den attraherade en viss typ av köpare.
Ja, både och egentligen. Och det ser vi ju nu när vi plockar in en 900i i vår studio.
Mm, en väldigt sen sådan.
Ja, och vi är lite kanske lite blinda fortfarande för att det faktiskt är en klassiker nu. De har gått väldigt länge som bruksbilar. Men nu är det nog slut med det, så som vi tänker oss bruksbilar i alla fall. Och de har väl kanske hamnat lite i skuggan bakom turbobilarna. För de har ju stuckit iväg och många är intresserade av dem och priserna går upp och allt det där. Men 900i, vilken fin bil det är.
Ja, det är
och den börjar bli gammal också. Det tänker man
kanske inte. Filmjölkspesen på det sättet. Man väljer en lite senare modell som är väl ytterst oerhört praktisk. Det här var en väldigt sen också, som var 2,1 liters motor. Så en väldigt vridstark motor, 140 hästar. Och det är ju hela 900, den är genompraktisk. Den går fortfarande att ha som, ja, vad brukar du göra med din gamla 900?
Jag sov ju ofta i den.
Okej, det var inte det svaret jag hade trott direkt. För okay,
det är som du säger, den är så genompraktisk. Den inbjuder till intensivt umgänge, även sovande. Så man åker till soptippen och man tar sig an den här kurviga vägen och Och det, man anländer alltid med en viss stil också i dem, tycker jag.
Ja, verkligen. Verkligen.
Så att den har så enormt mycket, den här bilen.
Ja, en väldigt stark karaktär. Mm. Och sen ett speciellt utseende, får man säga.
Verkligen. Den är kanske inte rakt av vacker i vissa vinklar.
Nej, men den har karaktär, det får man säga. Så att, men framförallt det stora man märker varje gång man sätter sig i en sån här bil, det är dörrarna och hela konstruktionen hur den ser ut. Det är verkligen en flygplansdörr. Det låter tramsigt nu, men jag försöker förklara. Tänk ett privatjet eller något liknande.
Jag ska sätta mig in i den tanken.
Väldigt välvda dörrar. Mm. Och när du öppnar dörren på 900, trösklarna sitter extremt långt in. De sitter bara några centimeter framför stolen. Och sen har du en extremt välvd dörr som går lite över taket.
Jag vill ju inte ta ner det på jorden, men det var faktiskt ungefär samma dörrar man hade på SJs andra klassvagnar.
Absolut, absolut. Men det gör inte bilen sämre för det. Jag tycker bara att det är en speciell känsla. Och den är en ganska trång liten kupé, en väldigt intim liten kupé får man säga. För de fick ändå utgå från 60-talskonstruktionen. De kunde inte bredda bilen också. Det räckte med att göra den längre.
Det gjorde man däremot med DKV. Den bredde man 10 cm mitt i produktionscykeln.
Just det.
Och det kändes ju i den här diakonomin som vi körde, att den var ju faktiskt luftig inte. Saab 900 har ju alltid varit, det har ju faktiskt varit så att det varit en bil som har fascinerat på samma sätt som en entusiastbil, men den har ju också hela tiden haft det här att den ska leva upp till samma okomplicerbarhet som en Volvo hade. Och där hade de ju ofta lite problem med placering av vattenpumpar och sådana saker, att det var ju mycket mer svårmäckat med en Saab. Så det var ju en bil som inte på samma sätt inbjöd till den här GDS-aren.
Om man tänker utomlands så var det ju väldigt främmande, men i Sverige var ju var och varannan liten småstad hade ju en Saab med.
Det var ett antal moment och handgrepp som man, om man väl lärde sig det, eller hade någon som kunde hjälpa en med det, så var det inte så. Mm. Den är väldigt rätt fram ändå. Mm. Om man nu ska ange Volvo 240 som någon slags lägsta nivå på vad en mekvänlig bil är, då är man ju nere på en extremt låg nivå.
Ja, verkligen.
För det är ju bisarrt lätt skött.
Jag tycker lite spännande just den här, att de här två bilarna existerade bredvid varandra. Mm. Och att de faktiskt slutade tillverkas samma år, 1993. Mm. Hur då de förhöll sig till varandra. De här två bilarna hade inte sett ut som de gjorde om inte den andra hade funnits, någon av dem. Saaben hade inte haft de här stora stötfångarna och kanske airbag och så, om inte Volvo hade funnits där och gått i bräschen med det. Och Volvo hade inte kommit med turbo, tror jag, om inte Saab hade kommit med det mycket tidigare. Och de hade stannat kvar i sitt mera präktiga och inte varit inne och nosat så mycket på sportiga som det blev när man hade Saab som en sorts motvikt i svensk bilindustri.
Som du säger så är det ganska roligt att det är två 60-talskonstruktioner som har mer eller mindre desperata uppdateringar för att leva fram till 90-talet. 900 blev ju ett medvetet val till att köra Volvo. Alltså det var verkligen nästan en motreaktion mot att folk körde Volvo 240, så köpte man en som 900 istället, för att den var lite annorlunda, lite mer dynamisk.
Tror du verkligen det? Från min horisont så de som valde 900, för de fanns inte Volvo. Då jag väljer mellan Saab eller Volvo.
Nej, det tror jag inte. Men jag tror inte Volvo-människan gjorde det heller.
Nej.
Man höll hårt på sin. Det var
två parallella universum och aldrig skulle de mötas.
En helkombi är bättre än en halvkombi. Och så tyckte de precis tvärtom på de andra och liknande. Så att, ja. Men vilken är er favorit 900 då? Om ni fick välja en 900, vilken skulle ni ha? Claes räcker upp handen här.
Ja, alltså man kan ju genast plocka fram de här tidiga turbobilarna, de med trubbnos och sådär. Och det har jag mycket personliga nostalgiminnen med kring det. Men jag går förbi dem. En av de trevligaste 900-erna tycker jag, mest kompletta harmoniska, det är faktiskt 900S. Jag vet när den kom där på sluttampen på modellperioden. Och vi hade den som testbil och jag körde omkring med. Jag tyckte det var en fantastisk bil, och det där ljudet framförallt. Att den är snarare var optimerad för vridmomenten än hög effekt. Gjorde den väldigt, väldigt körbar och trevlig och i vardagslag. Sådär. Den håller jag väldigt högt.
Ja, 900 som är sin lättrycksturbo, 145 hästar. Och den var ju som sagt, som du säger, det var ingen prestandaorienterad variant som Arona eller Turbo 16 och sådär. Men ja, den hade kraften där man behövde den faktiskt.
Ja, jag gillar den.
Carl då, vad känner du?
Ja, då får man väl gå tillbaka till sitt förflutna, och den 900 som har gjort störst intryck på mig, det var jag hade en praoplats på ett företag faktiskt inte alls långt från där klassiker ligger, samma gata till och med, och chefen där heter Roffe, och han dubbelparkerade alltid ute på Yngargatan, för han visste det att det, då skulle polisen vara, de hade inte lapplisen något att säga, utan han, men, utan de var tvungna att ringa polisen då, och de visste efter ett tag att han hade span, så att om polisen kom så sprang han ner och flyttade på bilen, och det var väldigt sällan. Och han hade en tvådörrars 900 turbo 8 ventilare.
Vilken färg?
Den här gröna, vad heter den?
Kassiegrön?
Nej, den var senare det här. Den här, jag kan faktiskt inte säga vad den heter, men det är en väldigt, väldigt speciellt snygg grön färg. Och så hade den i alla fall beige skinninredning. Och en gång, jag hade precis fått körkort mitt sista år på gymnasiet. Jag hade då praoplatsen där. Och då skulle han åka till London på en lång helg. Och då fick jag köra honom ut till Arlanda med hans 900 turbo. Och mot att jag hämtade honom sen några dagar senare så fick jag disponera den där bilen. Och den disponerades, kan jag säga.
Han hade inte noterat mätarställningen kanske?
Nej, det var lite, en liten detalj som var ett jobb, som var att Roffe hade innan han lämnade över bilen till mig några dagar innan, så hade han blivit lite upprörd i trafiken. Så han hade råkat bryta av blinkerspaken. Så att det fanns ingen blinkers på bilen som fungerade i och med att det inte gick upp. Så att i vänstersvängen var det extra jobbigt. Så då fick jag gjorde jag så att jag utvecklade en teknik där. Att jag drog ner rutan och elhissar. Och sen så stack jag ut blinkerspaken genom rutan när jag skulle svänga vänster. Och det funkade faktiskt. Och jag hämtade Roffe på flygplatsen och körde hem honom. Och ja, det var några mycket sömnlösa dagar som jag hade den bilen.
Fantastiskt, vad roligt. Men det är ju ett konnoisseurval, en tvådörrars Saab 900 Turbo. Men, väldigt ovanligt.
Ja, men en tredörrars hade vaktmästaren hemma i byn när jag sommarjobbade. Aha,
okay.
En akvamarinblå med,
antide alltså.
Med blå plyschklädsel. Och en dag skulle vi rensa ogräs. Och det var så tråkigt och det var varm sommar och sådär. Och då tyckte Mats vaktisen där att men vi ska ha lite musik. Så då backade han ner sin 900 Turbo.
Aha.
Men jag kommer så väl ihåg det. Han ställde den inte bara hur som helst. Utan han skulle ställa den så skulle vi betrakta bilen ur en speciell vinkel. Samtidigt som vi rensade ogräs på bollplanen. Och sen öppnade han dörrarna och så drog han på. Vad det nu kan vara, Modern Talking. Nej, det var senare.
Komponentstereo från Clarion.
I och med att vi ändå var hyggligt flitiga, vi jobbade kommunalt, så vi var ju flitiga, så flyttade vi ju vårt rensningsställe. Så den här vinkeln ändrades kontinuerligt under dagen där. Varpå då Mats givetvis gick bort, parkerade om bilen, ändrade vinkeln och så vi kunde ha en fin blick mot den.
Jätteroligt. Och den var ganska ny då förmodligen?
Den var ganska ny.
Mm. Fantastiskt. Men om det var en tredörrars och en tidig, i alla fall 79, så hade den ju vanliga inkafälgar. Men det är ju ganska nära min favoritmodell här.
Låt höra.
Det är ju faktiskt, som du säger, en akvamarinblå är ju den här fantastiskt ljusblåa fina kulören. Men man vill ju ha en halvkombi när det gäller 900. Sedanen är all ära, men det ska vara en halvkombi om det är en Saab för att få med det praktiska. Och de här små fina operafönstren som femdörrarsvarianten hade. Och den tycker jag är tuffast. Och 900 Turbo första åren, de hade ju då, i alla fall femdörrars, hade T-Rex-hjul.
Just det.
Då hade de några år in på 80-talet där och väldigt svårt att få tag på idag och väldigt dyrt att få tag på idag. Det är ju millimetermått istället. Men det är nog min ideala 900. Det är en 79S femdörrars akvamarinblå med T-Rex-färger.
Tar du in genom framdörrarna? Det måste vara bilvärldens kortaste dörrar i förhållande till bilens
ja,
längd åtminstone.
Ja, som sagt, tredörrars och femdörrars är ju lika långa bilar. Ja. Men dörrarna, ska de ha fler på sidan helt plötsligt när de bygger en femdörrarsvariant. Så det tog lite mer utrymme och väldigt korta dörrar. Men lika välda kan man säga att de är fortfarande.
Ja, men din rekommendation då, Joakim, är det att du har satsat på en turbo då? Eller vad är din köprekommendation efter att ha borrat dig ner i det här ämnet?
Det är ju såklart att turbo och Saab är ju någonting som är väldigt starkt förknippat. Och det är det också folk drömmer om. Och fortfarande så har inte 900 blivit riktigt lika dyra som 99 turborna. Inte riktigt i alla fall, men de är på väg upp. Vissa turbos går fortfarande hitta för skapliga pengar. Men det är ju faktiskt att slå till på en icke-turbobil. För de går fortfarande hitta väldigt, väldigt fina. Speciellt sådana här sena bilar. S-en är ju för sig en lätttrycksturbo, men om du tar en i2,1 eller en vanlig i på slutet så går du få ta på, ja inte riktigt enägda bilar, men till långt ifrån. Det finns några kvar där ute och det är de ni ska få ta på innan andra gör.
Ja, man får med alla de här Saab-grejerna man vill ha ändå. Man får stolarna, man får körkänslan, man får den härliga styrningen och pysljudet inte minst.
Exakt, exakt. Så att, och det är en speciell känsla. Men det är väl också det att en klassiker behöver ju faktiskt inte vara opraktisk. Och det är ju ett 900 ett bevis på. Så köp nu innan det är för sent.
Mm.
Och så om du tvekar på någonting, då tycker jag faktiskt att du kan köpa klassiker. Där går vi igenom mycket, mycket noggrant vad man ska tänka på. Och vilka modellskillnader det finns.
Och framförallt hur julkapslarna såg ut. För vi valde nämligen att fotografera med original julkapslar.
Ja.
För det är något som alla byter, mer eller mindre.
Vad ärofälliga på den här när den kom in.
Ja, jag avslöjade att faktiskt Yngve som äger bilen fick vara så god att leta fram plastkapslarna de hängde i garaget.
Men hörni, är det inte dags för lite tombola? Det var några veckor sedan vi körde senast.
Ja, rulla igång termosifonprincipen.
Du tjåkar så bra, du får börja tjåka. Startar så fint varje gång.
Mm.
Vi ser här när Carl...
Det är två cylindrar eller tre cylindrar i den här tombolan.
Ja, vad tror ni? Det är Lancia förgasare, behöver jag säga mer?
Akta fingrarna.
Exakt. Där har vi någon lapp då. Ska vi se.
Då ska vi se vad vi kan läsa på den här. Jaha, Saab 900.
Ja, jag kan berätta om när jag jobbade som vaktmästare.
Jaha, var det en akvavariblå kanske? Ja.
Hur visste du det?
Tycker jag hört det. Lapp, tror jag, faktiskt.
Okej, ja, vi kör en gång till då. En kort start förbi här.
Okej. DKV? Nej. Nej, det står faktiskt inte DKV. Jag skojar bara.
Ja, du skojar.
Det står faktiskt Fiat 600.
Jaha, titta. Mm. 90-talsvarianten då?
Inte 100 år, utan 600 alltså. För att annars brukar man ju tänka, man tänker på liten Fiat så är det ju Fiat 500 man tänker på. Den är ju den som har blivit ikonisk. Folk köper den bara för att ha den utanför sin butik för att locka in folk in i italienska städer eller någonstans. Den är så otroligt hanterlig. Och, så här. 600 är ju... Hade inte 500 funnits så hade 600 varit ikonen. Det kan jag säga. Det finns en hel del bilar med sådana här broderskomplex.
Jag håller nog 600 högre än 500 faktiskt.
Jag är ju precis tvärtom här. Men du kan försöka övertyga mig.
Vi är jämnlånga du och jag. För det, dels jag baserar mina åsikter på att jag är lite för lång för en 500. Jag tycker jag känner mig lite för klämd i trafiken.
Jag gillar ju verkligen mina bilar när jag inte får plats i bilar. Så att det är 500 helt klart för mig.
Korta dörrar på Saabar och små Fiat-bilar. Det är
precis, och låga ängsbyggda sportbilar. Det är perfekt för mig. Det ska jag alltså.
Mm. Nej, men jag tycker 600 har kvaliteter som 500 inte har.
Absolut.
Och då tänker jag inte bara på att den är lite rymligare. Den är
framförallt
också,
motorn.
Jag tycker också att den är lite trevligare att köra och den har...
Det är lite mer bil över.
Ja, och det man slås av i en 600 när man far omkring i den, förutom att den är väldigt körtrevlig i sig, det är reglagen. Den har inte särskilt många egentligen.
Nej, men
den har fler än 500, men inte många. Och det finns lite spritt med reglage som man är nere på golvet och letar och hittar små fina precisionsinstrument i en masstillverkad bil. Det går jag igång på stenhårt.
Mm, verkligen, trots att den är massproducerad och en ekonomibil så ändå har de lagt ner tid och möda på att få till de detaljerna. Men då är frågan, felvända dörrar eller inte?
Ja, alltså jag vill ju alltid ha gångjärnen på rätt sida, nämligen där bak.
Jag du svarade rätt på frågan. Ja. Felvända är nämligen när man sitter i fram, tycker precis. Jag. Carl då, du ser lite...
Jag och min kompis Henrik, vi var ute och körde på Öland för några år sedan.
Just
med en Fiat 600, en sista årsmodellen. Jag tror att det var 69 som var sista årsmodellen. Den hade ju då, det var ju sista utvecklingssteget och den hade ju dörrarna då som normala bilar. Och det kändes ändå som att den hade utvecklats lite grann den här bilen. Så att den kändes, jag gillade den, men det kanske var mer exemplaret som jag gillade än årsmodellen. Men den var väldigt trevlig, vi hade ju några väldigt trevliga dagar när vi var ute och upplevde den här på Öland.
Sverigeresesyndromet igen. Man är väldigt
inne i... Man blir väldigt kär i bilen.
Men så är det återigen, det är ett utmärkt sätt att i intensivt lära känna en bil.
Verkligen.
Man plockar upp mycket av bilens egenheter och karaktärsdrag.
Ni körde väl lite på Öland off-season också, om jag minns rätt. Var det så?
Ja, det var precis i slutet. Eller i september var det. Så det var perfekt tid. Det är ju väldigt bra tid att vara ute och resa med gamla bilar på. Det är det värsta semesterstressen har lagt sig, och med mycket av det som tas fram för sommarturisterna, det finns kvar. Mm. Så loppisar och kaféerna är öppna.
Bättre priser på loppisarna också i september än vad det är i maj.
Grejerna man vill ha verkligen. Och de här gamla avskavda Agent X9-buntarna som man lastar in längst fram i Fiaten i mängd.
Pensionsförsäkringen är så vad vi kan säga. Ja.
Allt som blir kvar.
Ja. Nej, men öar är också väldigt bra. Och resa på. Det är någonting med öar som gör att det är otroligt. Den begränsningen, den geografiska begränsningen gör att man kan inte ha bråttom någonstans. Utan man kan utforska alla skrymslen och lår. I alla fall om det inte är öar i storleken av
Storbritannien.
Storbritannien, ja. Men kanske mindre öar. Ja. Gotland och Öland. Och ja. Visingsö har ju
varit på. Ja, Visingsö är bra.
Väldigt mopedvänligt kan jag meddela. Mm. Mm. Den och den här utanför Landskrona som heter, där man odlar pasta och gör brännvin.
Sicilien.
Koster.
Koster ligger utanför Strömstad.
Den här, där man gjorde plastbilar.
Ven.
Tack. Den är också extremt väl lämpad för tvåhjuling. Mopeder, cykel rent av. Jag vet inte vad nästa ö står på listan, men man vill alltid åka på öar.
Mm. Vill man alltid åka på öar? Ja, jag är här. Utflykter var svårt ord. Mm. Det är väldigt trevligt. Mm. Faktiskt, bilutflykter.
Sen brukar ju faktiskt bilfloran vara lite koncentrerad på öar också. Mm. Det är också lite spännande. Mm. Att man, eftersom det inte är, rörligheten är så, särskilt om det inte finns en bro, då är ju de bilarna som körs över där, och de stannar där ofta. Och så kanske de inte används så mycket. Så blir det en viss smak på bilparken.
Oh ja.
Det är ju inte minst Gotland känt för. För ja. Där är också för att de inte saltar, så bevaras ju bilarna.
Jag kan inte rekommendera ön. Alltså ön som ligger utanför Malmö. Ungefär 20 meter utanför Malmö. För det var inget speciellt. Vi åkte över med moped för några veckor sedan och desperat finkammade det här lilla området. Där faktiskt man har byggt både båtar och flygplan genom åren. Det skulle finnas ett underjordiskt rum där på ön också någonstans som någon hade lagt parkettgolv i, och man fick krypa genom några stenparti, men vi hittade aldrig det. Så att, nej, just den ön var inte så
kul. Men vi måste prata lite mer om Fiat 600. Och den mest fascinerande Fiat 600, det är ju den sexsitsiga versionen. Taxin. Och väldigt, väldigt stora säten. 6 stycken. Fiat 600 Multipla.
Mm. Mm.
Det är ju en sån här bil som, ja, den sålde ju faktiskt förvånansvärt bra. Idag tror man att det bara var en liten
krumelur.
En liten krumelur, precis. Men det var ju seriöst menad och togs seriöst också. Kryllad av dem i Rom som taxibilar. Har du kört någon sån, Claes?
Ja, det var länge sedan var det.
Mm-hmm.
Exakt 20 år sedan när vi ställde den mot en annan Multipla som vi har möjligen har nämnt någon gång i den här podden.
35 år ungefär.
Ungefär. Ja. Fiat Multipla, den äldre. Den yngre.
Den yngre,
den yngre mot den äldre, så ställde vi den. Och då var vi ute och åkte med en Fiat Multipla. Och först kommer ingenting och sen kommer ingenting och sen kommer strålkastaren och sen kommer tånaglarna och sen kommer hälen. Och man sitter liksom i händelsernas centrum på ett sätt som är obegripligt. Vilket gör att man blir en väldigt, väldigt bra förare.
Mm, verkligen.
Borde alla ha sådana här bilar.
Observant blir man. Man kör inte så fort här.
Nej, men en fantastisk körupplevelse. Den är liten och stor på samma gång.
Ja, men jag förmodar att du gjorde det här med din vapendragare, Carl
Egelius.
Ja,
Carl Egelius, ja.
Fick han köra bilen?
Så heter han. Han jobbade med honom för länge sedan.
Jag fick bara köra en nya.
Ja, vilken fantastisk upplevelse den dagen måste ha varit. Ja.
Jag började med att diskvalificera mig. Jag satte mig i baksätet på den gamla och så frågade jag var ratten var någonstans. Så då fick inte, då tyckte den här ägaren att det kändes otryggt.
Det är dålig stämning.
Men den bilen blev till salu sen och den stod ganska... Det var en annan god vän som knep den väldigt snabbt. Annars hade jag nog faktiskt...
Jag har aldrig berättat det här för dig, Carl. Men jag blev uppringd ett dygn innan annonsen kom ut och blev erbjuden att köpa den.
Jaha.
Mm. Är det sant? Ja, jag ser ju på er att det inte ljuger också. Det är det som är så roligt.
Ja, jag fick en förvarning på den. För att jag hade ju slängt ut med frågan då, 20 år tidigare. Att, som man gör. Aha. Om du någon gång skulle kunna tänka dig att Och så 20 år senare så ringde ägaren och sa att nu kan jag tänka mig. Du måste bestämma det nu. Men ja, det är inte pengar.
Det här kommer det till att ni börjar jobba i separata rum framöver. Det är väldigt känsligt där får man säga. Men, ja. Men varför sa du nej då?
Jag har säkert en baktanke med det. Att han ville rädda mig från det här. Han trodde inte att jag skulle klara av att köra.
Nej. Nej, men då hade det blivit bara dålig stämning.
Sitter fortfarande i baksätet.
Ja, jag har kört omkring på honom i baksätet. Nej.
Men varför sa du nej?
Därför att jag inte hade pengar. Det är ju oftast det enklaste, ja, och rakaste och sannaste svaret.
Det var skönt att det var det svaret. Att, ja, det var att du inte ville ha den.
Nej.
Alla vill ha en.
Alla vill ha en Fiat Multipla. Innerst inne. De vet inte om det bara. Ja, öar och Fiat 600. Tombola, DKV, Saab 900. Allt möjligt i den här podden.
Och inte minst termosifonprincipen.
Ja, och som vanligt så plockar vi fram en liten manuslapp här och tittar förvånat varför står det en massa saker på den här lappen. Det här skulle vi prata om, så har vi pratat om något annat.
Ja, som vanligt.
Du som lyssnar på det här, har du en bil att låna ut till oss? Hör av dig. Två, ta tag i det här nu och fixa en prenumeration på Klassiker om du inte redan har gjort det. Man kan alltså prenumerera till höger och vänster. Man kan prenumerera på tidningen, man kan prenumerera på podden och man kan prenumerera. Ja, prenumerera, det är det jag vill ha sagt. Mm. För att då får du allt det här roliga som vi håller på med hela tiden. Vi åker Sverigeresor och vi testar bilar och vi upplever en massa saker. Och då blir du en del av det här, du som lyssnar. Ett hjärtligt tack för att jag fick hänga lite med er här igen. Mina kära kollegor, Joakim Bergqvist.
Tack så jättemycket.
Tack Carl Egelius.
Tack så mycket.
Och vi säger på återhörande.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.